Herre, vi vill öppna din bibel och läsa ditt ord. Låt oss få göra det med öppna hjärtan. Amen. Jag tänker att vi kanske skulle lägga lite mer tonvikt än vi gör på vad det vill säga att vi har tagit emot den heliga ande. Att det är andliga människor. Vad gör det för skillnad? När vi läser i skapelseberättelsen att Gud danade, gjorde människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, eller hans näsa, så får jag också veta att vi lever i två världar och vi består av två råmaterial, både kropp och ande. Och mötesplatsen mellan anden och kroppen tror jag blir det som vi brukar kalla själ. Detta att vi har ett jag, att vi är medvetna både om andra och oss själva. Och att vi kan ha mål och avsikter med det vi gör. Att vi kan begripa och förstå saker och till och med upptäcka saker som vi inte visste förut. Anden och kroppen arbetar tillsammans. Man kan se det där när människor drabbas av kortvarig död, så kallat nära dödenupplevelse, att man möter människor som efteråt kan tala om precis hur det gick till när man återupplivade den döda kroppen. Minns en ett vittnesbörd av det där slaget som jag hörde. Person som berättade, jag befann mig alldeles under taket och jag tittade på lysrören. Det stod Osram på lysröret. Sådana iakttagelser kan man alltså göra när man har dött. Det finns säkert större saker än Osram att upptäcka, men i alla fall. Vi består både av ande och kropp. Och så länge anden finns i kroppen så har kroppen på ett sätt förkörsrätt. En hjärnskada kan göra så att vi förlorar förmågan att förstå saker eller att uttrycka saker. Det vi kallar afasi. Och i det vardagliga livet så är det ju också så att vi är andliga i den meningen att vi kan känna in varann. Vi tar inte bara emot impulser i ögon och öron och kanske lukten och näsan, utan vi känner också att det här var en trevlig människa eller kanske ibland motsatt. Jag träffade Marianne på en kårdans på medicinska föreningen. Jag bjöd upp henne. Och kände omedelbart att det här var en trevlig människa. Vi firar guldbröllop på några veckor. Ja, man kan känna på det viset. Och det är människans ande som gör detta möjligt. Att människan som andlig varelse kan känna in andra andliga varelser. Ibland kan man känna att det här stämmer inte, eller det här stämmer. Det här är en människa man kan lita på. Och när vi talar om den andliga dimensionen, inte minst i den kristens liv, så kommer vi ju in på frågan att hur ska vår efterföljelse, ska jag säga, och vår efterlevnad, hur ska den te sig? Vi räknar på något sätt med att Herren ska inspirera oss, göra oss glada inför tanken på det ena eller andra, väcka goda avsikter till liv inom oss. Och Guds påverkan är ju lika, vad ska vi säga, svårtydd ibland som de signaler vi kan få från varann. Gud prackar inte på oss sin vilja, utan han låter oss känna det som om vi hade kommit på det själva. Och det är ju fiffigt, för att ofta när man har gått Herrens ärenden så ser man först efteråt att det var Gud i det här. Det trodde jag inte från början, men jag gjorde det ändå. Och det är den fördolde guden som arbetar. När vi börjar att söka det andliga livets välsignelser, så ställs vi inför perspektivet att vinna seger i olika sammanhang. Och det är en seger av samma slag som Jesus har vunnit för oss. Det intressanta med den är ju att den ser inte ut som en seger, utan det ser tvärtom ut som om han åkte på pumpen direkt. Vi ska läsa lite om det här sättet att leva. Vi slår upp i Matteus 5 kapitel. Vi läser från 38 till 48. Ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden så vänd också den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också? Var alltså fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Det finns ju människor som säger att det här är en hälsovådlig text. Man ska alltid lägga sig platt inför folk som vill köra över en och utnyttja en på olika sätt. Förnedra en. Men då har vi inte fattat det nya förbundets villkor. Ty Guds vilja handlar inte om ett krav ifrån Gud, utan om ett erbjudande. Det här är en fantastisk möjlighet. Ibland kan man vinna seger på det här sättet. Inte alltid, men ibland. Och vi är fria till att själva avgöra om jag ska vända andra kinden till eller om jag inte ska göra det. Vi kan tänka på kung David. Han hade många vänner, men han hade också många ovänner. Han hade en konflikt, eller ärvde en konflikt kan vi säga, med Goliat, filisternas store jätte. Och där vann han ju inte seger genom att lägga sig platt och låta Goliat få som han ville, utan där tog han en sten och prickade in den i pannan på karn. Men han hade också en konflikt med sin företrädare på tronen, kung Saul. Saul hade fått en tillsägelse från Herren genom profeten Samuel att han skulle abdikera, för han hade inte varit lydig mot Gud. Men han satt kvar. Och förstod så småningom att David var den som Gud hade utsett till att vara hans efterträdare. Så då blev ju David ett hett villebråd. David vann seger genom att segra i kärlek, i nåd och inte i makt. Segern över Goliat var en seger i makt. Men Segen över Saul var en seger i kärlek. Vi kan läsa och slå upp i första Samuelsboken 23:19. Det finns ju en hel del öken i Israels land, och David hade försvunnit ut i olika öknar för att hålla sig borta från Saul. Och nu var han i en öken som kallades för Sif, Sifs öken. Man tror att den låg någonstans sydost om Hebron. Vi läser några rader här. Men några sifiter drog upp till Saul i Gibea och sa: David håller sig nu gömd hos oss på bergfästena i Hores, på Hakila höjden, som ligger söder om ödemarken. Konung, om du har en stark önskan att dra ner dit, så gör det. Det blir vår sak att utlämna honom åt konungen. Nu kallar de alltså för Saul. Saul fick emellertid ett krig med filisterna emellan. Och under tiden så hann David att be en bön som finns nedtecknad i den 54:e psalmen. Psalm 54, vi ska läsa hela psalmen. För sångmästaren med stränginstrument, en sång av David. När sifiterna kom och sa till Saul: David håller sig gömd hos oss. Gud, fräls mig genom ditt namn. Skaffa mig rätt genom din makt. Gud, hör min bön. Lyssna till orden från min mun. Ty främlingar reser sig upp mot mig. Våldsmän står efter mitt liv. De har ej Gud för sina ögon, sela. Se, Gud är min hjälpare. Herren uppehåller min själ. Det onda ska falla tillbaka på mina förföljare. Förgör dem, du som är trofast. Med villigt hjärta vill jag offra till dig. Jag ska prisa ditt namn, Herre, till det är gott. Ur all nöd räddar han mig. Mitt öga ser mina fienders fall. Jag tror att det är många kristna idag som inte skulle våga be en sån bön i en liknande situation. För David är ju ganska, han uttrycker sig rakt på sak, om man får säga det så. Förgör dem, du som är trofast. Men poängen med den här bönen är att David överlämnar ansvaret för det hela, hur det hela ska gå, lämnar han till Gud. Gud får döma. Jag ska inte hämnas. Och på det sättet så har han gjort ungefär så som Jesus talar om i bergspredikan, att han har bett för sina fiender och han har bett för sig själv, och att han accepterar Guds beskydd och Guds dom i tvistemålet med Saul. Och då ska vi återgå till första Samuelsboken. Och jag ska läsa ett helt kapitel, just därför att berättelsen är så dråplig. Sifiten har alltså kallat och David har bett sin bön och kanske till och med hunnit skriva ner den. Och så står det så här: David drog upp därifrån och uppehöll sig bland Engedis bergfästen. När Saul kom tillbaka från filisterna talade man om för honom att David var i Engedis öken. Då tog Saul 3000 män utvalda ur hela Israel och gav sig av för att söka efter David och hans män på stenboxklipporna. När han kom till fårfållorna vid vägen fanns där en grotta. Dit gick han in för att uträtta sina behov. Men David och hans män satt längst in i grottan. Davids män sa till honom: se, detta är den dag som Herren har talat till dig om. Se, jag ger din fiende i din hand så att du får göra vad du vill med honom. Då reste David sig och skar obemärkt av en flik på Sauls mantel.
Men efteråt slog Davids samvete honom för att han hade skurit av fliken på Sauls mantel. Han sa till sina män: Herren förbjude att jag skulle göra detta mot min herre, mot Herrens smorde, att jag skulle räcka ut min hand mot honom. Han är ju Herrens smorde. David höll tillbaka sina män med stränga ord och tillät dem inte att överfalla Saul. Och Saul steg upp och gick ut ur grottan och fortsatte sin väg. Då steg också David upp och gick ut ur grottan och ropade efter Saul: Min herre och konung! När Saul såg sig tillbaka böjde David ner ansiktet mot jorden och bugade sig. Han sa till Saul: Varför lyssnar du till sådana människor som säger att David vill din olycka? Du har ju nu med egna ögon sett hur jag skonade dig. När Herren idag hade gett dig i min hand i grottan och man uppmanade mig att döda dig. Jag tänkte: Jag ska inte räcka ut handen mot min herre. Han är ju Herrens smorde. Se själv, min fader, jag ser här fliken av din mantel i min hand. Genom att jag skar av fliken på din mantel men inte dödade dig, kan du se och förstå att jag inte har velat göra något ont eller begå något brott och att jag inte har syndat mot dig. Men du jagar mig för att ta mitt liv. Herren ska döma mellan mig och dig. Och Herren ska hämnas mig på dig, men min hand ska inte komma vid dig. Det är som det gamla ordspråket säger: från det ogudaktiga kommer vad det ogudaktigt är. Min hand ska inte komma vid dig. Vem har Israels konung dragit ut efter? Vem är det du jagar? En död hund? En loppa? Må Herren vara domare och döma mellan mig och dig. Må han se till detta och utföra min sak, ja, må han döma mig fri från din hand. När David hade sagt detta sa Saul: Är det inte din röst, min son David? Och Saul brast ut i gråt och sa till David: Du är mer rättfärdig än jag, för du har gjort gott mot mig fastän jag har gjort ont mot dig. Du har idag låtit mig se din godhet mot mig och inte dödat mig, då Herren hade överlämnat mig i din hand. När någon träffar på sin fiende brukar han då låta honom gå sin väg i frid. Herren må löna dig med gott för vad du har gjort åt mig idag. Nu vet jag säkert att du ska bli kung och att Israels kungadöme ska förbli i din hand. Men lova mig nu med ed vid Herren att du inte utrotar mina efterkommande och inte utplånar mitt namn ur min fars hus. Då lovade David detta med en ed inför Saul. Därefter vände Saul hem, men David och hans män drog upp till bergsfästet. Det här är en seger i nåd. Det är segern över Goliat var en seger i makt, med vanliga krigsvapen. Och David förstår att välja. När han står i olika konflikter. Och det får vi också lov att göra. Om Gud skulle kräva av oss att du ska alltid ta stryk och be om att få mera stryk och på olika sätt bli utnyttjad tills du inte vet vad du heter. För det kan man ju bli. Då skulle verkligen den texten i bergspredikan vara hälsovådlig. Men nu är det så här att den ställer fram en möjlighet att segra som andra människor inte har. Den är given till oss kristna på ett alldeles särskilt sätt. Man får i förbifarten en liten fingervisning om hur man ska börja. Bed för era ovänner. Be för dem som förföljer er, så säger Jesus. Det kan man alltid göra. Man kan inte alltid känna ljuvliga känslor och liksom dofta andlig rosenparfym. Utan ibland kan man ju vara både sur och le och tvär och arg. Men ändå kan man be om Guds välsignelse över dem som sätter sorgkant på ens liv. För vi tänker lätt så här att, ja men om Gud välsignar honom som gör mig så illa, så blir han ju bara starkare och rikare och får ännu mer möjlighet att göra livet surt för mig. Nej. Därför att när Gud ger nåd till min fiende, så är det ett stycke kraft för hans omvändelse till Herren och till vår gemenskap. Om det ska bli någon försoning och förlikning mellan oss, så kanske det måste börja med just detta att jag ber att Gud ska rikligen utgjuta sin kärlek över dem som gör livet surt för mig. Och det är ju inte så att Jesus på något sätt har några illusioner om hur det är att befinna sig i en mellanmänsklig konflikt. Vi kan ju läsa 6:e versen i 7:e kapitlet i Bergspredikan. Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er. Det är en text som man med fördel kan läsa tillsammans med de här verserna ur 5:e kapitlet i Matteus. Därför att det gör det tydligt för oss att vi måste liksom välja hur vi ska hantera konflikten, hur vi ska gå fram. Men att få lasta av sig till Gud all vred, all ilska, sorg, besvikelse, hur man nu reagerar på andra människors syndiga beteende. Att få tala med Gud om de känslorna och liksom kanske säga att jag skulle vilja att mörda honom. Det vet ju du. Men jag har inte gjort det och vill inte heller. Hjälp mig, Herre, att rena mig så att jag inte styrs av det i mitt liv som är synd. Utan att jag kan möta den andres synd med Guds rättfärdighet. Var ni fullkomliga som er fader i himlen är fullkomlig? Det låter ju rysligt, eller hur? Men det betyder ju att Herren är fullkomlig och vi inbjuds att låna av hans fullkomlighet. Att ställa oss i den kontakten med honom, att vi inte styrs av våra sämre begär, utan att vi faktiskt kan få möta konflikter och situationer utifrån, ska vi säga, Guds perspektiv, Guds vishet och Guds kraft. Att få låna av Guds rättfärdighet, det är ju fantastiskt. Och som vi läste nyss hos David, så ser ni ju att David formulerar inte någon from bön, utan han uttrycker vad han känner. Ibland får man göra det inte bara till en bön, utan till en egen syndabekännelse. När hämndbegäret eller avunden eller vad det är håller på att slita en i stycken, så kan man få Guds hjälp till rening, om man säger hur det är. Och inför Gud kan man ju vara öppenhjärtig. Jag vill få sluta med en bibelvers ur 1 Petrus brevets 3:e kapitel. Det brevet handlar mycket om kristna, förmodligen i första hand judar, kristna judar. Men i vilket fall de har kommit att få lida förföljelse för sin tro. Och Petrus försöker hela tiden att uppmuntra de han skriver till att söka Herrens väg när det gäller att hantera de konflikter som de har råkat i för Jesus skull. Tredje kapitlets 9:e vers. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom skall ni välsigna eftersom ni är kallade att ärva välsignelse. Förbanna inte, utan välsigna. Och det är ju en underbar uppmaning. Du har alltid lov att välsigna. Du kan få välsigna de snällaste och frommaste och på allt sätt ljuvligaste människor, jajamän. Men du kan också få välsigna de som skjuter varandra på gatorna, som man gör numera i Göteborg. Och man kan få lov att börja välsigna de människor som har knäckt den i ens eget liv. Och det är märkvärdiga som då händer när man övergår från att vredgas, hata, vilja hämnas. Man kanske bara sjunker ner i misströstan. Det som händer när man börjar välsigna, det är att det händer något med en själv. Den som välsignar andra blir själv välsignad. Jag brukar säga det att förlåta andras synder är någonting som man gör för egen nyttas skull. Därför att det är så skönt att kunna släppa konflikter som har klibbat fast vid en kanske sedan årtionden tillbaka. Få bli fri. Få uppleva just den kristnes frihet. Nu ska vi be. Fader, du har ljus över våra liv och vi tackar dig för det. Du är inte någon spion, utan du är en fader som med stor nåd och barmhärtighet ser på sina barn. Och du vet, Herre, vilka konflikter som fortfarande ligger och jäser inom oss. Vilka människor vi skulle må väl av att få med din hjälp börja välsigna. Människor som har svikit oss. Människor som har ställt oss i kvicksanden så vi känner att vi bara sjunker och sjunker. Människor som har utnyttjat oss eller på olika sätt kanske använt den kristna tron som ett vapen mot oss. Du vet, Herre. Och jag ber att vi var och en ska få den rening från alla sorters försvarsattityder som vi kan ha sparat på. Vi får lämna själva domen till dig, Herre. Du får döma mellan oss. Precis som du fick döma mellan David och Saul. Låt det ske, Herre, och låt oss få gå ut i full frihet som dina barn. Fader, vi tackar dig att vi får be till dig i Jesu Kristi namn. Och det har vi gjort nu. Tack, Herre, min Gud. Amen.